Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en jävla fest med veckans gäst som är Flora Wiström. Jag är oerhört förtjust i henne. Hon är influencer, författare och sjukt cool och härlig och sund och vettig. Har ni inte tagit del av hennes språk, oavsett om det är på Instagram, på hennes blogg, i bok eller annat, så bör ni göra det nu. Alltså det, hennes sätt att skriva är verkligen en fröjd för hjärta tycker jag. Flora sa flera gånger under inspelningen fy fan för dig, vilket jag tycker är ett ganska gott betyg, eftersom att jag tolkade det som att hon sa det med värme och med glimten i ögat. Om jag misstolkar det, alltså att hon inte sa det med värme och glimten i ögat, ja då är det ju ett jättedåligt betyg. Men jag tror att jag tolkade henne rätt i alla fall. För er som är nya här så är det här en jävla fest, podden om att gå på och fixa fest. Men det är också en podd om tonåren, relationen till alkohol, vem man är i grupp, social status och mänsklig psykologi. Allt det som är så jävla intressant tycker jag. Ni får gärna skicka in frågor om att fixa fest. Varje gäst får ju besvara festliga frågan och de festliga frågorna väljer jag specifikt ut just för veckans gäst. Ni kommer få höra lite senare i avsnittet frågan som Flora fick. En jävla fest är en del av festligt.com, ditt universum för recept på festligheter. Och nu är det dags för veckans tips från coachen. Nostalgi. Ibland säger jag att jag har ett budord när det gäller fixa fest, och det är att alla älskar att känna sig sedda. Men jag ska stretcha lite grann och säga att jag har två budord. Det andra budordet blir då: alla älskar nostalgi. Ha någon typ av nostalgiskt tema eller bara lite nostalgiska inslag på fester och du är hemma. Vad nostalgi är ju väldigt olika för alla, men för mig som var barn på 90-talet så skulle jag alltså skrika rakt ut av förtjusning om det blev O'boy och runda mackor med smält ost till vickning. Alltså, ni som vet, ni vet. Eller till exempel om det stod fram en stor godisskål med bara refreshers, godishalsband och godisspray. Det är inte alls gott, det är rent av äckligt. Men det är så himla nostalgiskt och mysigt för mig. Eller till exempel, sista exemplet, om Pac-Man var uppsmält på en stor skärm och du pågick en liten Pac-Man-turnering i bakgrunden. Ni fattar, av er själva vad som är nostalgiskt för er, och jag sätter min professionella heder på att det kommer höja stämningen. Lycka till! Nu, mina damer och herrar, vänner, fiender och ovänner, en varm applåd för veckans festgäst, Flora Wiström! Hej Flora och välkommen ska du vara till festen!
Tack så jättemycket!
Alltså vet du, du sa precis innan vi började spela in, jag vet inte om jag tar med det eller inte, att du liksom tycker min business är genial. Och ska jag vara ärlig så har du en bidragande roll, kom jag på, till att jag startade den.
Va?
För att du har skrivit på din blogg att ditt inlägg om att fixa fest är ett av de mest lästa någonsin.
År efter år efter
år. År efter år. Och jag bara, okej, men då uppenbarligen, alltså det var annat också, men då uppenbarligen behöver folk hjälp med det här. Så jag bara, lite bevis för att jag ska våga ta steget.
Jättebra. Men alltså det där, jag tänker att de inläggen som blir mest läsa någonsin, det är också de som har en sån tydlig googling. Lekar till fest. Mm. Så gör du en bra fest. Mm. Men det var jättekul. Alltså den där guiden som jag faktiskt gjorde med min kollega Ia, som jobbade för mig då. Hon har också verkligen bidragit till den väldigt fina guiden. Ja. Säger jag med jättegod brownie i halsen.
Tur att den var god i alla fall. Mm. Men du, en podd om fest. Vad är fest för dig, vill jag börja med att fråga.
Fest för mig är...
Hon får något drömst i blicken.
Men jag är omgiven av människor som älskar att göra det lilla extra.
Mm.
Och vi har ett ganska stort kompisgäng där det alltid är någon som vill hitta på något.
Mm.
Så att när jag tänker på fest så tänker jag på dem. Att det finns som en uppåt energi i, en, alltså i rummet när jag är med dem. Det blir ofta ganska roliga upptåg liksom. Så att fest är vänskap.
Ja, kul. Det är också det som man får intrycket av när man liksom läser din blogg. Och jag vet att när du skrev det här inlägget då, att det är många som bara, okej, jag får liksom rå ångest. Jag har aldrig varit på en sån där rolig fest. Mm. Jag har liksom knappt haft dryck på min fest i princip. Men hur hittar du de här underbara vännerna?
Jag vet inte. Jag kanske har köpt mig in med hjälp av olika goodiebags som jag ger vidare eller någonting.
Det är det som är tricket. För jag, mina kompisar, det är så festande går ju neråt och neråt och neråt.
Ja, det är så.
Ja,
och nej, det... men jag skulle säga att det pågår någon slags motreaktion just nu mot att det är väldigt många runt omkring oss som får barn.
Mm.
Och vi som inte försöker få barn, vi festar vidare.
Åh, gud. Jag njuter med dig och avundas. Och vem är du på de här festerna? Det känns som att du är ganska extrovert, men du skriver också ofta om att bli socialt utbränd.
Åh, gud. Det är så töntigt att hålla på och prata om att man blir så trött. Jag träffade en kompis på tunnelbanan nyss. Och han sa att jag är väldigt bra på att liksom gå runt på en fest och prata med folk. Det kallas väl att mingla. Men vi kom fram till att vi har ett samma liksom strategi. Och det är att vi liksom hälsar på så många som möjligt så tidigt som möjligt under kvällen. För då känner man sig väldigt tillfred sen. Att det inte är något spöke som står någonstans i rummet.
Åh, gud, vad smart.
Alltså typ ens pojkväns ex eller typ en kompis man inte träffat på 7 år eller någon som man gick i samma skola som någon gång som man inte vet vad den heter. Det är liksom bättre att gå runt och hälsa så mycket som möjligt på folk och ha det gjort än att liksom, ja, känna sig begränsad under kvällen. Men det är klart, det gör man ju inte på en fest där det är 100 pers, men kanske på en fest där det är 30 pers.
Det var ju genialiskt, tycker jag.
Ja, men det är ganska skönt.
För att man vet ju själv när man står och kollar och så är det någon i ögonvrån och man borde hälsa, så är man liksom lite disträ på grund av det och inte så närvarande.
Eller hur? Så går man hem på kvällen eller vaknar morgonen efter, kanske mer troligt, och känner så här, fan vad, jag pratade typ inte med andra förutom min närmsta klick. Och nu blir det ännu konstigare nästa gång vi ses. Mm. Så jag skulle säga, alltid bara hälsa på så många som möjligt, så tidigt som möjligt.
Så tidigt som möjligt. Mm. Men i övrigt då, sitter du sen och bara pratar med din närmsta klick, stannar länge, blir du full, alltså du vet, dansar du?
Nej, men jag dansar jättemycket och jättegärna.
Mm.
Jag får väldigt mycket energi av att dansa. Så att jag tycker liksom att det är en väldigt, på samma sätt som en extra öl eller liksom en gin och tonic eller vad det nu är, gör att man kanske blir lite mer uppåt, så tycker jag verkligen dansen gör det med en också. Att man blir gladare och mer energisk och liksom pumpar upp sig själv eller pumpar igång sig själv. Så det tycker jag känns roligt. Så det gör jag, och annars så tror jag väl att jag har något deep talk här och där och drar runt ganska mycket, skulle jag säga. Mm. Från grupp till grupp.
Hur var det i högstadiet?
I högstadiet så hade jag föräldrar som var ganska strikta.
Mm.
Och de ringde alltid till den personen som man skulle hem till. Till dens föräldrar.
Mm.
Så att det var så här, om jag skulle hem till Örn som gick i klassen under mig. så sa mamma så här,
kan du ge numret till Örns mamma?
Okay.
Och det var så jävla pinsamt, för Örn var ganska söt dessutom.
Mm.
Även om han var yngre.
Ah.
Och då var jag liksom tvungen...
Du var 14, han var 9, eller vadå?
Nej, jag var bara 1 år. Och då så fick jag numret till Örns mamma, och så ringde mamma den mamman. Och så var allt var liksom så kontrollerat på något sätt. Det fanns inte så mycket utrymme för mig att fucka ur. Om det var så var det för att jag bröt mig, eller vad säger man, rymde hemifrån på natten. Typ, kröp ut genom, eller, hoppade ut genom fönstret.
Du gjorde sådana saker?
Ja, men alltså, en handfull gånger kanske. Jag vet en gång när jag tog mig in till Orminge centrum och åkte runt i en kundvagn mitt i natten där och rökte min första cigg som jag liksom satte åt fel håll. Den här
klassiken. Det går inte att tända den.
Men... Det är mitt tecken på att jag är alldeles för full.
Är det så?
Ja, det är okej nu. Ja. Allt är bara pinsamt. Ja, fortsätt, förlåt.
Nej, men så att jag hade nog väldigt starka önskningar om att bli bjuden på feta fester. Uh-huh. Jag bodde också i närheten av Orminge och där var det kanske inte lika coolt som om man bodde i Björknästrakten. Där hade folk lite mer pengar, lite större villor, kanske pool typ. Mm. Och där visste man att det pågick roliga fester. Mm. Men de var inte jag bjudna till.
Mm.
Så på högstadiet skulle jag säga att det var ganska mycket så sno snaps från skafferiet och sitta i någon jacuzzi hemma. Så det låter jävligt lyxigt, men ja, det var det väl. Men jag minns att vi satt i jacuzzin och drack snaps och lärde oss hångla, för att vi hånglade med varandra.
Smart, man måste lära sig allt innan man blir bra på det. Men du sa, jo, apropå det här, jag tycker alltid att det är kul att prata om social status. Och nu känns ju du då utifrån din beskrivning, utifrån det som jag, Lilja, känner dig, att ja, men du är ganska stabil i ditt kompisgäng och du har liksom många goda vänner och sånt. Du har också en karriär och hejhå. Hur var det i, för jag tycker att det här har så mycket med tonåren att göra. Var du samma person? Hade du mycket kompisar som tonåring också?
Ja, alltså jag har alltid haft mycket kompisar och jag har haft många olika kompisgäng. Från att jag gick på dagis typ, så har jag tyckt om känslan av att kunna hoppa mellan olika grupper. Väldigt olika grupper också. Och jag har väl varit välkommen överallt, mer eller mindre. Men kanske i vissa perioder inte heller, man kanske inte räknade med mig. Så ibland så hände det väl att jag kände mig utanför också. Men jo, jag skulle säga att jag genom livet har haft det väldigt stabilt kompismässigt. Vad var frågan?
Om din sociala status på som tonåring.
Men när jag gick i åttan så började jag klä mig i utklädningskläder som jag hittade i en låda som jag hade hemma.
Okay.
Jag köpte Wayfair-glasögon på Buttrick som jag ploppade ut glasen på för att jag ville ha liksom nördglasögon. Färgade håret brunt, klippte lugg och page. Köpte Dr. Martens. Det fanns inte någon i min skola som hade Dr. Martens. Det var verkligen, folk tyckte att man såg helt sjuk i huvudet ut. Och så hade jag liksom små kjolar som jag sydde själv av gamla gardiner. Som förstås satt högt upp i midjan, för det var ju högsta modet 2008. Sådana här vippiga kjolar kallades
det. Just det.
Vippig kjol och Dr. Martens.
Uh-huh.
Och då var det verkligen så att killar ropade efter mig, är du gravid eller? Och spottade snus. Så då var jag nog inte så cool.
Okay.
Men alltså jag kan ju se med min vuxna blick att jag var cool. Men jag var ganska utsatt då för såna här liksom gliringar. Men det var värt det.
Ja, det var värt det. Tänk, det var du som kanske sätter trenden då med Dr. Martens, som är så oerhört populärt nu för tiden.
Tänk om.
I samarbete med Hey Lynn ska jag berätta för er om vad jag gjorde i helgen. Och då tänker ni så här, vad var hon för på otroligt festlig tillställning? Men nej, det jag gjorde det var att jag förberedde pallkragar inför vintern och rensade stuprör på landet. Och då undrar ni vad Hey Lynn har med det här att göra. Jo, det är framtidens nagellack. Och då att det jag sa, Hey Lynn. Och framtidens nagellack, Hey Lynn, det håller även om man håller på att gräva i jord och rensa stuprör med sina bara händer. Det här höll jag på med i flera timmar och nagellacket, det håller i 10 dagar. Hey Lynn består av små klisterlappar som man klistrar på nageln och så filar man till dem för perfekt passform och sen så tar man ett topplack på. Det kommer i 50-talet olika färger och designer och är en perfekt hybrid mellan att gå på dyr salong och att måla naglarna med vanligt tråkigt nagellack hemma, kan man säga. Vissa undrar om det inte är lite svårt och pilligt att sätta på de här klisterlapparna på nageln. Och jo, första gången så var det absolut lite pilligt. Andra gången så gick det lättare. Så nu förväntar jag mig att tredje gången kommer gå i princip smärtfritt. Ett starkt tips som jag själv upptäckte, det är att man är också väldigt noga då med att se till att rätt storlek på lapp, alltså klisterlapp, hamnar på rätt nagel. Jag drabbas ofta av dåligt tålamod och det här straffade sig sen. För första gången var jag bara såhär, jaja, jag kör bara på lite. Men då så, det blir mycket bättre, alltså det är lättare för dem att hålla om man då har perfekt storlek på klisterlapp som matchar storlek på respektive nagel. Hey Lynn kan alltså hålla i 10 dagar och det gör det trots att man har rensat stuprör och pallkragar. Men det är som sagt då klokt att göra ett noggrant arbete när man sätter på dem från början. För då får du belöning under de kommande 10 dagarna med supersnygga och coola naglar. Man tar enkelt bort det här, precis som vanligt nagellack, alltså med nagellack remover. Och sen så ja, slipper man tänka på de där jävla naglarna som i alla fall för mig är jätteviktigt att känna att de är snygga. Men också tycker tycker att det är väldigt störigt att hålla på som jag gjort tidigare. Det vill säga att jag sätter på nytt nagellack och tar av varannan dag om jag har tur. Med kod AMANDA10 så får du 10% rabatt på hela Hejlins sortiment. Och det här gäller även under Black Friday som de har mellan 24 och 26 november. Så nu gör ni så här att ni går in på hejlin.se och sen kör ni. Snygga naglar gör livet minst 5% bättre och det är en universell sanning. Kod AMANDA10, tack så jättemycket. Hej Linn. Hur ofta sker det festande då nu för tiden? Om det är den här lilla revolten mot det gravida, de gravida kompisarna.
Alltså klubbande sker jättesällan. Mm. Jättesällan. Mm. Nej, men Amanda, det är så hemskt. Alltså, när klubbade jag ens senast?
Jag vet
kanske
inte.
Typ i somras när jag var i Italien. Så känns det.
Herregud. Herregud.
Men hemmafester sker ändå ganska ofta. Jag är 94. Umgås med många 93-or. Det har varit många 30-årsfester i år. Nästa år kommer det bli många 30-årsfester. Ja, så det blir mycket sådana där roliga stora fester faktiskt.
Nice. Mm. Jag tänker mig, du som har varit så här i sån tidig ålder, varit en del av en krets som, alltså, du har blivit bjuden till lyxiga och påkostade tillställningar, och du säger också att din alltså, ni gillar att göra det lilla extra. Blir man, är du kräsen? Svår att imponera på?
Usch. Kanske typ. Jag vill ju såklart säga att jag inte är kräsen, men jag gissar att man blir liksom, när man har haft det riktigt kul på någon fest så har man ju någonting att jämföra med liksom.
Mm.
Men jag skulle säga mycket handlar ju om inställning också. Man kan ju ha jättetråkigt på en jätteuppstyrd fest också.
Mm.
Men jag är riktigt bortskämd med människor som har vuxit upp i familjer där det finns pengar och landställen.
Mm. Shit.
Det är lyxigt.
Verkligen. Vad finns det, några så här detaljer som gemene man kan ta till sig som, och inspireras av, som du har antingen själv gjort eller som dina polare har gjort?
Som du menar för en du får
ja, men så här, det här podden är ju lite för att hjälpa mina lyssnare att fixa fest. Så om de vill lyssna på det här och bara, ja, men det där vill jag också göra.
Alltså generella festtips.
Ja, precis. Alltså som du tycker att du har liksom reagerat på, som det här, oj, det här var lite oväntat och lite bra. Och du får inte ge sådana här tips som är typ spring med potatis på sked på midsommar.
Nej.
För det är alldeles för gjort.
Ja, nej, men jag fattar. Min kompis Love sa en gång att man har inte fest för sin egen skull, man har det för sina kompisars skull.
Mm.
Och det tycker jag är en sån himla bra grej. För att det är ju verkligen så. Man har ju sällan roligast på sin egen fest.
Mm.
Men om man turas om i en kompisgrupp att ha fest så får ju alla ha kul.
Mm.
Jag har lärt mig att jag har roligare på fest. Jag har roligare när jag ordnar fest om jag ordnar tillsammans med någon annan.
Mm.
För det är ganska jobbigt att vara liksom i spotlight och dessutom vara den som tänker på att det behövs vatten och behövs tvätta bort en fläck på golvet och sådär.
Mm.
Så att jag har börjat ha fest tillsammans med min kille hemmafest, och det skulle jag säga faktiskt har gjort det mycket roligare.
Mm.
Jag kan också tipsa om att ha en lägenhet som tål att bli nedgrisad.
Alltså, tips för gemene man här.
Ja, men faktiskt, att inte så. Vi pratar jättemycket om det nu, att, för att vi har funderat på om vi ska flytta. Att det verkar vara så himla jobbigt att ha ett sånt här jättefint golv som inte får ha några repor. Mm. Eller att ha en jättefin diskbänk som liksom inte får några fläckar och sånt. Alltså det är ju inte gjort då för att man ska ha folk över.
Nej.
Så att istället ha en mer avslappnad inställning till sitt hem kanske hjälper faktiskt när man har fest, skulle jag säga. Har man haft fest en gång, hemmafest, så är det mycket lättare att ha det igen. Jag brukar ha en årlig födelsedagsfest.
Nice.
Som jag nu har tillsammans med min kille, för vi fyller år liksom i samma, vi är båda jungfrur. Och då har vi liksom pyntet i en låda. Vi har vi vet liksom att vi behöver inte planera i en vecka, utan vi vet att vi kommer få till det. Det blir inte lika upphåsat.
Mm.
Så vi delar upp ansvarsområdet. Okej, men du drar och köper öl och vin, och jag ansvarar för lite snacks och kanske beställer pizzor under kvällen eller någonting. Men att man liksom inte blir lika nojig kring det heller.
Mm.
Och sen så den här klassiken, en person per kvadratmeter, är väldigt bra.
Just det är en klassiker. Mm. Det är sjukt. Det är du och min förra gäst som jag spelade in med som har sagt det. Tidigare i poddens historia har vi aldrig pratat om det.
Det är sant.
Men nu
Nej, men det är, jag tycker verkligen det är jättebra. Alltså Och dessutom bjuda några fler därtill, för folk hoppar av och hoppar av. Och någon kommer förbi en halvtimme och någon annan kommer sent och någon annan kommer tidigt och så.
Mm.
Men det är väl några sådana generella grejer. Mycket rolig belysning, mycket roligt pynt. Gärna röka inomhus. Någonting ska hända under kvällen också. Ah. Alltså oavsett om det är att det kommer pizza eller att någon vill, kan tänka sig att spela lite live. Det hade vi på en hemmafest förra året. Det var skitkul. Vår kompis Axel tog med sig sin synt och sin, jag kan inte de här termerna, men mikrofon. Och sjöng massa ballader.
This one's called Earthrise on the Moon.
That's so beautiful.
Det är helt underbart. Det kan man inte kräva av alla sina kompisar, men om man har någon sån kompis så kan man ju fråga.
Det finns ju ofta någon kille som spelar, men kanske lite hellre än bra.
Jo, verkligen.
Men jag förutsätter att Axel ändå hade en,
han är otrolig.
En nivå.
Han har liksom varit husband på Jack idag, liksom högst upp i restaurangen där.
Aha.
Så att han är verkligen van också att så här spela när det är festligt runt omkring.
Ja, nice. Du ska ju, som du sa, ha 30-årsfest nästa år.
Ja.
Vad kan du avslöja om den?
Men grejen är att jag känner mig typ också lite utbränd av tanken på att ha fest. För att när jag fyllde 25, då hade jag fest i Hälsingland där min släkt har en gård.
Mm.
Och det var jättefint. Liksom. Jag fixade ett bra partytält och bord och stolar och porslin. Och
det är väl,
liksom.
Man kan väl googla på din 25-årsfest, för det är ju verkligen, alltså, det är typ ett magasin om fest.
Ja, men lite så. Ja, vad fint. Men jag satsade.
Mm.
Och sen så frågade jag tre kompisar, och inklusive min kille, om de kunde laga mat. Vilket de gjorde, och de var ganska, valde ganska avancerade rätter. Typ. Och jag tror att vi var 45 pers, vilket var en jättebra mängd. Men efter den här festen så kände jag mig helt utpumpad på ett sätt som jag försökt förstå vad det var.
Mm.
Och det är väl klassiskt att man har varit stressad över någonting, sen har man fått jättemycket uppmärksamhet och känt jättestarka känslor, och så blir man liksom väldigt uttömd efteråt. Jag har ändå funderat på om det verkligen är värt det.
Mm.
För jag fick sån otrolig självförakt som jag hade inom vecka, som var så här, fuck, jag tvingade folk jag känner att åka till Hälsingland, och de swishade för en del av maten, och de hjälpte till att laga mat, och de tog dit förstärkare, och de hjälpte till att städa. Gud, jag krävde för mycket.
Mm.
Jag vill säga att det är värt det, och att det är så där det är när man är vänner, att man hjälps åt och så där. Jag tycker inte heller det är fel att 25-åringar pytsar in pengar liksom. Men jag vet inte. Jag vill göra på något annat sätt när jag fyller 30. Jag vill kanske stå för mer grejer. Alltså att stå för, de ska inte swisha någonting.
Nej.
Jag vill kanske ta hjälp med matlagning och städning. Och sen satsa mer pengar på kanske att ta dit något roligt band. Eller liksom göra på något annat sätt. Och dessutom ha det med min kille då.
Mm.
Jag vill bara inte att arbetet runt omkring festen och känslan efteråt ska liksom väga tyngre i tråkighet än liksom vad festen väger.
Just
eller är lätt.
För okej, om du var peppad nu när det är ett halvår kvar, men det är redan att du har ångest, alltså du har negativa känslor nu också.
Ja, men det är så jävla stor grej om man ska ha det långt bort från stan.
Mm.
Så man kan ju också hyra en lokal eller någonting i stan. Men jag vet inte, jag tycker det där är så dubbelt.
Ja.
Det kanske någon som lyssnar som känner igen sig att man kan drabbas av sån otrolig liksom, självförakt efter att man har krävt saker av folk.
Jag förstår verkligen alltså, vad du menar. Och det känns också som att du touchar det här ganska ofta. Så här, ja, men jag är så självupptagen alltså, mycket av ditt, alltså, i ditt yrke. Att du verkar som att du tänker så ofta. Och alltså, jag förstår verkligen vad du menar med fest. Och jag som har mycket fest och också känner att jag tvingar mina kompisar att komma. Alltså jag tror på riktigt att jag har förlorat vänner för att jag har varit så här: jag kommer inte på mina fester. Nu har jag verkligen börjat släppa det. Och också Linnea Wikblad var här. Hon sa dels två saker som du har sagt för bra fest. Det ena var röka inomhus och inte liksom vara så noggrann med sina grejer. Mm. Att det liksom är bra för stämningen. Och vad var det jag skulle komma till? Jo, att man känner sig självupptagen. Jo, och då sa hon också så här att det värsta, det, alltså, och det här tog jag till mig så, nu menar jag inte att du är så, men att hon sa att en del av gästfriheten också är att inte liksom, så här, bli sur när folk inte kan komma eller säga du måste komma på min fest. Och då säger jag, alltså, inombords så rådnar jag så mycket, för jag bara,
fuck det, där är jag och jag är 34 år. Skärpning ASAP. Men vad ska man göra när man är så jävla peppad på att få träffa sina kompisar? Man vill bara vara i det här där alla pratar med varandra, musiken. Det är det bästa jag vet. Mm. Och jag måste ha människor till det. Alltså jag får typ börja ha fest med mina gosedjur eller vadå?
Nej gud, den där är svår alltså. Ja, vad ska man göra? Men precis, och det är ju klassiken. Man tycker ju aldrig att någon annan... Jag skulle inte tänkt Amanda är så självupptagen som har fest. Nej. Utan jag skulle ju tänkt, gud vad roligt att hon ordnar det här för oss och fixar så fint. Och har alla de här lekarna och allt vad det är. Men ja, det är kanske oundvikligt. Jag tror också det är kemi i kroppen bara, att man är helt uttömd.
Post-show depression.
Ja, verkligen. Men jag tror att jag och Johan kommer ha en 30-årsfest tillsammans. Jag tror att den kommer vara i Hälsingland. Och jag tror att den kommer bli underbar.
Det tror jag med. Härligt. Vad är din relation till alkohol? Du har typ inte nämnt det en enda gång. Och då har vi spelat in ändå 20 minuter. Det brukar det första folk säger. Jag började dricka när jag var...
Gud. Jag har en jättekluven relation till alkohol. Tror jag. Jag pratade med mina vänner om det här i somras och det utkristalliserade sig att jag tänker mycket mer på alkohol, eller problematiserar alkohol än vad de gör.
Mm-hmm.
Vi var då i Italien i en vecka och jag blev jättestressad av att vi skulle dricka varje dag.
Mm.
För det blir ju lätt så, liksom, 16 kompisar i ett hus som vill att varje kväll ska vara rolig.
Ja.
Och vi har ofta så temadagar och det blir liksom halabaloo. Jag tror egentligen att det kommer ur att jag har haft en ätstörning där alkohol också blev en jobbig grej. Att jag liksom tyckte också att det kändes ohälsosamt. Alltså jag blev rädd för att gå upp i vikt. Liksom.
Mm.
Och jag tror att det hänger kvar. Att jag känner mig liksom väldigt sunkig om jag har druckit mycket. Mm. Och det gör jag inte på samma sätt nu, men jag gjorde det då och jag tror att det hänger kvar. Och jag tycker att jag får ganska mycket bakisångest och liksom jag känner bara att det blir som en nedåtgående kurva där liksom allt var jättekul och sen så om man ska dricka massa dagar i rad så blir allting bara stegvis sämre.
Mm, typ. Mm.
Så min strategi då är att, för jag älskar känslan att vara full och jag älskar att dricka gott vin och sånt där, men jag tycker det är jobbigt, det här egentligen handlar bara om att dricka många dagar i rad.
Okay.
Nej, men så det jag gör typ på en sån resa då, det är att jag kanske en kväll här och där inte dricker. Och det är ju rimligt liksom.
Uh-huh.
Men jag märkte att folk runt omkring mig kanske inte gjorde det.
Nej, det är jävla...
Jag känner liksom att jag vill typ detoxa ett dygn. Och då kan jag tycka till och med, och det här är väl där min ätstörning kommer in, för det är så analt och det är så liksom svartvitt. Då vill jag liksom inte ens dricka en alkoholfri öl. Eller liksom, då tycker jag att det är ovärt, då är det vatten. Liksom.
Okay.
Så att det här är ingenting som jag liksom tycker är stolt över. Men det är liksom mitt ärliga svar. Ja. Att jag tycker att det har varit svårt att kröka obehindrat. Liksom.
Alltså det är sjukt att du sitter och säger det som om det vore det konstiga. Åh nej, jag tycker att det är så svårt att kröka obehindrat.
Nej, men det är väl just känslan av att det handlar inte så mycket om att jag är rädd för att göra bort mig eller sånt, utan just känslan av att tappa kontrollen över kroppen. Liksom. Det, jag tror att det är det som jag tycker är ganska pinsamt. Men sen så ska det väl också sägas att jag dricker... Jag har en sån här ganska präktig alkoholkonsument, för att jag blir väldigt sällan för full. Jag känner väldigt tydligt när jag ska sluta dricka. Ja. Men jag, samtidigt så gillar jag att dricka mycket, men det är liksom, jag faller inte över den där kanten så ofta per år.
Du säger präktig, vet du vad mina festidoler Rebecca och Fiona säger?
Nej.
Bra drunk.
Ja, det skulle jag faktiskt säga att jag är.
Ja, och det är väl det som är härliga. Alltså, jag pratar med varje gäst om det här. Alltså, det är ju liksom, det är ju lätt att den här podden blir så här, alkohol. Fast det är absolut inte det som är meningen. Nej. Jag älskar också bra vin och så. Men jag tycker också att jag sällan blir full och är liksom, känner tydligt i kroppen, oj, nu går det inte mer.
Ja, men just så. En jättestark känsla. Nej, nu är det nog.
Mm. Jag vill åter tillbaka till det här när du hade den här diskussionen om alkohol med dina kompisar. För du sa att du hade liksom påtalat det. Vad sa dina kompisar då?
Nej, men det var väl någon som sa, nej, men jag känner samma och jag, ni kanske inte tänkte på det, men igår så drack jag inte så mycket. Jag tog bara någon öl och sådär. Så uppenbarligen så var det några som hade tänkt på det, men jag vet inte. Jag har vissa av mina kompisar som liksom inte typ blir bakfulla och som ser helt perfekta ut. Alltid.
Uh-huh.
Jag tror att många tänker så här, men nu är vi här, då köttar vi. Och sen kommer man hem och så...
Och sen så, rehab.
Exakt. Så att, Det var väl det. Men det kändes som att det var liksom krångligare för mig än vad det var för dem.
Mm. Ja, det är ju, gud vad det där är en grej som är så lätt att skämta bort i kompisgäng och som är liksom så lätt att dras med i. Och nu är ju jag ju, ja, eftersom att jag är barn så blir det ju liksom inte på det där sättet. Mm. Så nu får jag snarare mer anstränga mig för att liksom dricka mycket flera dagar i rad. Men ja, jag minns att jag verkligen tänkte på det. Och så är det alltid någon som blir liksom, tycker att den har kontroll men blir lite för full och det är verkligen, det är känsligt.
100%. Alltså jag har en drös kompisar som ofta blir för fulla. Mm. Kanske varje gång de dricker till och med. Det är ju väldigt svårt. Och jättesvårt att prata om.
Ja.
Man vet liksom inte hur man ska göra det för man känner, jag känner mig väldigt mycket som en präktig mamma. Men egentligen är det ju ens ansvar som kompis också och prata om det. Men det är kanske det svåraste samtalet jag kan tänka mig att ha.
Verkligen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här är ett betalt samarbete med Biltema och snart är det Valborg som är en av mina favorithögtider. Troligtvis för att jag och min kille hade vår första kyss på Valborgsmässoafton för prick 8 år sedan. Och ja, jag har mycket goda minnen av den kvällen. Så nu tänkte jag försöka återskapa, återuppliva den här gamla godingen. Då skulle vi då först börja med att gå ner från lägenheten till ingen innergården och hänga lite på egen hand. Med oss skulle vi såklart ha varsin fleecefilt för 99 kronor för det var fortfarande ganska kallt då och det kanske det kommer vara även i år. Han skulle sen klyschigt fråga om jag var kall och svepa den gulligt om min kropp. Därefter skulle han tända min cigg. Biltema har 4 stycken tändare för ynka 17 kronor. Det är ju perfekt även om man inte röker eftersom att tändare har en tendens att försvinna precis hela tiden och man behöver dem till annat än att röka också. Därefter skulle vi gå upp till lägenheten igen för att packa med oss det vi behöver för picknicken. Brassestolar, såklart. Biltema har sådana för bara 149 spänn och jag tycker att det är extra kul att de har det med sitt mönster Biltema Curve som de ju har gjort sig väldigt, väldigt kända för. Till sist, en portabel högtalare måste man såklart ta med till det allmänna firandet. Det är väl nästan lag på att det ska spelas massa olika låtar från minst 20 olika högtalare när man har sån här picknick som man har på Valborg. Biltema har en laddningsbar liten en som bara kostar 129 kronor. Ja, kanske är det så att det här är framgångsreceptet på 8 mestadels väldigt lyckliga år tillsammans som ett kärlekspar. Om det är så så tackar jag er Biltema extra mycket. Oavsett så tackar jag er för ett trevligt samarbete. En jävla fest sponsras av redecoflowers.se och om ni har missat vad det är så vill jag påminna er om att det är ett företag som gör konstgjorda krukväxter, snittblommor och träd som är osannolikt verklighetstrogna. Så verklighetstrogna att vissa av deras kunder sätter vasen, alltså buketten, i vatten när de kommer hem för att de har trott att de har köpt färska blommor. Blommorna och växterna är UV-skyddade vilket betyder att de håller sin fina färg även om de står utomhus i sol. Och det här kan man inte säga om alla konstgjorda växter. Tro mig, jag vet efter att ha haft en utomhusrestaurang med fejkväxter i några år. Det blir ekonomiskt och miljömässigt mer hållbart med konstblommor. Man tjänar in ungefär, alltså om man köper en bukett från Redeco så har man tjänat in dem ekonomiskt efter ungefär 3, om man köper 3 så kallade riktiga buketter. Och dessutom så slipper ju då blommorna flygas in från världens alla håll och kanter i expressfart där de odlas och vattenåtgången är mindre till de här blommorna. De hyr också ut blommor. Vill du som har ett företag ha fina blommor på ditt kontor och lite variation, så har de en prenumeration där de kommer och piffar och pyntar ditt kontor med olika typer av både krukväxter och blommor. De har till och med växtväggar och de är, alltså kolla in på deras hemsida. Det är så jävla snygga grejer att jag nästan blir, jag vet inte, irriterad i fel ord, men alltså jag blir så här, åh, hur kan man ha sån känsla? Jag vill också ha det så där. Och jag har kanske inte råd att ha liksom restauranginredning hemma, men ni som är i den miljön och behöver det här på daglig basis, kör. redecoflowers.se. De har också en fysisk butik på Nybrogatan 48 i Stockholm. Jag kan verkligen, verkligen, verkligen rekommendera att ni svannar in där. Man blir på gott humör. Tack snälla, Redeco.
Festliga frågan. Festliga
frågan. Yes, då Flora går vi vidare till det som jag kallar för festliga frågan. En fråga också om fest, men som är från en lyssnare och som jag har valt ut speciellt för dig för att jag tycker att det passar.
Åh, spännande.
Yes, och då är festliga frågan så här. Du som är så bra på ord, vad är din åsikt om tal och vad innehåller ett bra sånt?
Spännande fråga, tack för den. Ett bra tal är innerligt, roligt och kortfattat. Mm. Jag har varit på en del bröllop där folk bara är roliga och kortfattade. Mm. Det är inte ett bra tal. Man måste också visa kärlek. Mm. Jag tycker att det är jättekonstigt att vissa bara ska vara så dräpande typ. Och så...
Du är ju typiskt så här. Du tar aldrig hand om din smutstvätt. Och alla som känner Anton vet att han är inte så kul när han är hungrig.
Alltså det är så här, ja men okej, men kom till kärleken då. Så att verkligen känslorna utanpå skulle jag säga. Men också ett bra, alltså om jag själv håller tal, då försöker jag hitta 2-3 anekdoter som symboliserar något som jag älskar med den här personen.
Har du något exempel?
När min bästis Yrsa fyllde 30 så höll jag tal. Och jag vet inte om det här, alltså det är ju jättekonstigt att säga att man själv har hållit ett jättebra tal, men det var i alla fall ett innerligt tal och jag tycker att det funkade bra. Liksom. Mm. Och då berättade jag då för gästerna om när jag och Isha var i San Francisco. Och jag kan läsa.
Gör det.
Den där gången när vi var på salsaklubb i San Francisco och killen som bjöd oss på tequila tog mig på rumpan. Och du gick fram till honom och sa typ...
Hey you.
Och tryckte upp dina långfingrar i hans näsborrar.
Just.
Han stod kvar helt paff medan du vred fingrarna ett varv och stirrade in i hans ögon. Och sen så är det några andra exempel. Den där gången när jag satt i en garderob på en fest och kände mig missplacerad. Och jag öppnade vårt gemensamma dokument. Ett Google Docs vi upprättat för att dela texter. Och jag skrev, är du där? Och du skrev, jag är här.
Mm.
Ja, så var det lite sådana där grejer. Mm. Så att man lite skratt, lite så gulligull typ. Mm. Men att det är liksom personlighetsdrag som kommer fram genom anekdoter.
Mm. Undervärt.
Ja.
Fyllefrågor.
Flora, nu kommer vi in på segmentet fyllefrågor. Och det här är frågor som jag är nyfiken på, eller mina lyssnare, men som man kanske inte vågar ställa förrän 2 enheter in. Nu är jag van, men jag kan säga att det finns en fråga som jag är nervös för. Den kommer på slutet. Ja. Okej, vi börjar lite enkelt. Vad tjänar du?
Får jag kolla på min lönespes?
Ja.
jag kommer kolla på min lönespes nu. 38 882 kronor får jag efter skatt.
Nice. Och vad kan det vara? Det kanske är 55.
49 875 kronor för skatt. Nice. Och sen så... Jag använder inte det här varje månad, så jag fondsparar.
Men den lönen
och sen
har
så
du...
får jag utdelning också.
Exakt.
Och det pratar ju aldrig folk om.
Nej.
Utan de är så, det här är det jag tjänar. Ja, men gumman, hur mycket tar du utdelning varje
år? Och hur mycket kan du ta på ditt bolag också?
Ja, men kanske 200 000 utdelning eller någonting. År.
Härligt Flora, vad glad jag blev och tack för ditt ärliga svar. Även om du låtsades som att du inte hade koll. Skoja. Ja, men det är nice. Jag frågar den här frågan till alla. Alla svarar, fast de är också.
Jag vet inte.
Men
alltså, det är så jävla äckligt att inte veta. Det är så äckligt. Men jag brukar tänka så här. Att jag har ingen aning om hur länge jag kommer tjäna pengar.
Nej.
Jag kanske kommer sluta tjäna pengar om 3 månader.
Mm.
För att så fort folk kommer vilja sluta göra samarbete med mig, så jag tjänar ingenting på mina böcker.
Nej.
Alltså det enda jag tjänar pengar på är reklam liksom.
Ja.
I princip.
Ja, där har jag också en följdfråga. Hur är lågkonjunkturen som influencer? Hur är det för dig?
Alltså, so far so good. Jag har inte fått ett bloggsamarbete på skit länge. Eller i och för sig häromdagen, men innan dess. Inte på alltså, ett halvår typ. Men på Instagram har jag ändå gjort en del samarbeten. Men ganska lagom många. Så jag har, jag har liksom hållit på med min bok och sådär. Så för mig har det inte gjort så mycket att det har varit lite mindre. Lite färre samarbeten. Men nu känns det som att nu har jag typ ett planerat för resten av året. Och det är ändå 2 månader kvar av det här året. Så att det vore kul om det kom in ett till kanske.
Men det är liksom det din huvudsakliga inkomst.
Jag har faktiskt, haft en ekonomihöst.
Vad betyder det?
Att jag börjar lära mig om pengar och hur jag ska förvalta dem.
Okej, okay. Och vad
är
det?
Så jag kommer bli jävligt rik i framtiden, det är min plan.
Bra, vad är jävligt rik för dig?
Att kunna fortsätta ha den här lönen hela livet vore ju helt sjukt. Alltså jag, verkligen.
Det tror jag att du kommer lyckas med.
Hoppas
du får också tänka, när jag gick i gymnasiet, då var jag så här, 30 000 i lön. Det, är liksom, det var det mesta jag kunde tänka mig. Nu är ju det, alltså i princip folk känner ju det dubblat någon som känner bra.
Ja, alltså verkligen.
Så att,
men ja. om jag kan ha den här lönen hela livet, då, ja, jag behöver ju inte oroa mig för pengar liksom.
Nej.
Det fattar jag är en helt sjuk ynnest.
Men det är så fint med dig, du är verkligen väldigt duktig på att uppmärksamma dina privilegium tycker jag. Och det känns inte krystat, utan det bara känns som att du verkligen är medveten om dem, njuter av dem, men också vet att det är skört typ.
Jag hoppas det, tack.
Ja, hur mycket av din identitet ligger i att vara någon? För det har du varit merparten av ditt liv nu.
Jättestor del av min identitet.
Och hur hanterar du det?
Jag hatar det.
Hat älskar kanske.
Ja, alltså... Det var lättare när jag var tonåring att vara den som syntes och hördes och jagade likes och blev igenkänd på stan kanske och sådär. Då tyckte jag bara att det var så jävla kul. Och nu tycker jag det är ganska pinsamt. Jag skäms ganska mycket över mig själv. Jag skäms över att alltså varför skulle någon någonsin bry sig? Det är min känsla. Samtidigt så kan jag ju stoppa den tanken, för jag läser ju bloggar för att det blir på samma sätt som att följa en tv-serie eller lyssna på en podd. Det är liksom sällskap och det är en kontinuitet och sådär.
Men hade du liksom genuint velat sluta med sånt där om det var så att författarskapet gav dig så mycket pengar?
Jag hade inte slutat med bloggen, men jag hade slutat göra reklamsamarbeten.
Ja, det hade det.
Förutom om det var någon jättekul grej, du får åka på tågluff eller vad det nu kan vara. Men absolut, alltså jag gör ju bloggsamarbeten för att jag ska kunna skriva. Och för att jag ska få ut min lön. Min blogg, eller liksom mina reklamsamarbeten, försörjer mitt skrivande. Och det är en ynnest som de flesta kulturarbetare inte har. Sen kan jag få panik på grejen med att det ska finnas någon heder i att tjäna dåligt typ, för att man jobbar med kultur. Jag kan förstå att det finns heder i att inte jobba med reklam. Absolut. Men det finns liksom ingen... Jag tycker inte det är coolt att vara en lågbetald kulturarbetare, vilket jag märker att vissa tycker. Alltså, jag älskar att kunna leva mitt liv och samtidigt skriva. Så.
Det här är ju inte en podd om mig, men gud, jag är ju långt ifrån lika stor som du. Men jag förstår verkligen, jag inser liksom flera gånger om dagen, och nu kollar jag bara Instagram en gång om dagen, men att det är liksom anledningen till mitt dåliga humör.
Att jag går kollar runt... du bara Instagram en gång om
dagen? Ja, men jag har varit ganska bra på att hålla det någon månad typ.
Åh jävlar, vilken tid?
Nej, men då bestämmer jag om jag ska lägga upp något. Och då gör jag liksom allt som har med det att göra. Men det är det enda sättet för mig. Alltså jag blir så... Min värsta grej med det är inte alltså, resor och sånt som folk blir avundsjuka på. Utan det är när jag ser att folk är kompisar. Och så känner jag mig så jävla utanför.
Nej.
Ja.
Okej, vad jobbigt.
Ja, och då är det liksom... Jag hatar, då känner jag så dum. Och så då känner jag liksom att jag är så ocool. Och ja.
Fy fan, vilken hemsk känsla det är. Usch. Usch, vad hemskt det är. Jag försöker komma på vad min sån triggergrej är. På Instagram.
För du pratar ju, eller skriver ofta om att så här, ta bort Instagram-appen och så ibland. Och,
Men jag skulle nog också säga det. För, ja, absolut. Att känna att coola människor hänger med varandra. Men samtidigt så kan man kan ju väldigt snabbt sticka hål på det också.
Jo.
Alltså så här, varför vill den här personen lägga upp en bild på den här personen? Jo, för den tycker att den är cool. Ja, men för fan, vad töntigt. Folk som bara lägger upp bilder på coola människor och inga på sina närmsta vänner och sånt där. Det är det värsta jag vet. Det är det absolut värsta jag vet.
Men precis, och jag håller ju med dig rent rationellt. Alltså, så skiter jag i det. Men rent känslomässigt så bara... Aj.
Det kan jag säga faktiskt, om apropå fest. Mm. Vem jag är på fest. Mm. Jag är ju personen med kameran på fest också. Men jag är jävligt duktig på att alla ska vara med på bild.
Ah, nice. Mm,
för det tycker jag också är hemskt. När vissa är med på bild och andra inte.
Så det är snällt, tycker jag. Ja, och apropå det här med Instagram och så. Det är inte få som vill skriva och eller fota och hålla på med grafiska grejer. Oj. Hur mallig känner man sig när man är en av de som är få som har lyckats försörja sig på det? Alltså, det är ändå otroligt.
Ja, men nu har jag också bekänt att jag försörjer mig på mina reklam.
Men fan, jag lyssnade på din podd Röda Rummet.
Ha?
Där du pratade med Tone Schunnesson. Och hon liksom hade så mer ohierarkiskt perspektiv på skrivande. När hon sa att blogg är skriv och liksom allt är skriv. Ord, alltså det är ju skriv.
Nej, men så är det verkligen. Och det håller jag ju verkligen med om. Jag började bloggen när jag var 12. Har bloggat nästan varje dag sedan dess. Och nu är jag 29. Och bloggen har ju varit min skrivarskola.
Mm.
Och det har ju varit fantastiskt. Jag har ju inte vaknat en dag och tänkt att jag ska starta en blogg och den ska bli... Jo, det har jag ju tänkt. Men inte så här, jag ska starta en blogg som ska bli stor.
Nej.
Som sen ska leda till att jag ska skriva böcker. Utan det blev ju så. Så det har ju varit väldigt oforcerat. Och det är så jävla roligt. Det är roligt att jag vet att jag får jobba med skrivande på liksom fyra olika sätt. Min blogg, mitt skönlitterära skrivande, mina skrivkurser och den här Röda Rummet-podden där jag intervjuar författare. Det är liksom att jag får göra det. Det är för sjukt. Det är för sjukt.
Jag är glad för din skull.
Tack.
Men det är också för att jag kanske inte är så jävla intresserad av att skriva. Jag kanske hade varit mycket mer avundsjuk om jag själv ville det. Och det känns ju som att det är väldigt trendigt att vilja skriva. Det här föranleder mig att tänka, alltså det känns som att alla bara, det är det vill du skriva.
Ja, gud, hoppas att det är det för kidsen också, det tror jag verkligen inte.
Nej,
men för de vi rör oss, de kretsarna där vi rör oss möjligen.
Men känner man sig hotad av ChatGPT?
Alltså, jag tror att man har ett problem om man känner sig hotad av det. Jag tror att det är bättre att bara försöka bejaka det och känna sig, okej, vad kan jag få ut av det här? Så försöker jag förhålla mig till det. När jag skrev Herre över havet så behövde jag göra en del research som hade med Alcatraz-fängelset att göra och vissa djur förökar sig och sånt där. Och då så frågade jag ChatGPT om tips på böcker som jag kunde läsa i ämnet. Alltså jag använder inte som den ultimata liksom,
Alcatraz-facit.
Nej, utan den tipsade mig om jättebra böcker. Och så
okay.
Så det tyckte jag var toppen.
Undrar hur har lärt sig det? Ja, men det är mycket den kan så att säga. Droger?
Jätterädd för droger.
Jätterädd för droger.
Usch, vad det... Jag är fobiskt rädd för droger.
Okej.
Okay. Jag tycker att det är så jävla... Jag
tänkte på kvällningen nästan.
Jag tycker så läskigt. Ordet. Alltså, jag tycker så fruktansvärt läskigt. Har testat väldigt få droger.
Ja, men du har ändå testat några alltså.
Det har inte ens pratat med min mamma om.
Nej. Det är nog många saker folk i den här podden inte har pratat med sin mamma om.
Eller hur? Nej, men jag har testat att röka gräs ett antal gånger. Och det kan väl vara okej. Det kan vara till och med ganska kul. Mm. Men ingenting som jag vill, ingenting som jag går och längtar efter. Jag är kanske den präktiga i många av mina kompiskretsar. Det betyder inte att de är drugheads, men de är kanske lite mer liberala.
Mm.
Jag tycker att det är så jävla läskigt att tappa kontrollen. Och de gångerna jag har rökt gräs så har jag nästan de flesta gångerna sneat jättemycket.
Ah, okay.
Och fått jättemycket ångest.
Usch.
Då var jag ganska ung, liksom, men sen dess är inte jag sugen på det. Och sen så älskar ju jag känslan av att stå på ett dansgolv och ha liksom uppbådat den där energin i mig själv.
Mm.
Och jag vet inte om det är så, men jag tänker att vissa människor kanske inte kan göra det. Mm. Kan få den energin. Och de kanske behöver ta ladd på en fest.
Mm.
Jag behöver inte det.
Jag fattar.
Men jag tycker det är helt sjukt att folk köper ladd, verkligen. Jag tycker att det är helt sjukt att vara en del av den industrin. Mm. Liksom. Usch, vad äckligt det är.
Mm.
Sen får väl folk göra vad de vill, men det är min åsikt. Mm.
Botox? Eller sådana saker? Injektioner, Restylane.
Inte gjort något själv.
Har du inte?
Nej.
Är det sant?
Det har jag inte.
Jag trodde inte det, men sen så såg jag, kom du hit och så var du så slät i pannan.
Det är
och
då trodde jag. Oh my god, gud vilken snäll. Nej, jag är anti.
Det där glädjer mig så mycket.
Men det är också så, gud, det är så alltså gud, präktiga.
Nej, men det är inte det, Flora.
Jag är anti, men det är för att jag känner att vi måste stå enade som alltså jag och mina tjejkompisar, att vi tillsammans bestämmer väl oss för att inte göra ingrepp eller injicera någonting. Men grejen är att jag vet vissa av mina kompisar som vill göra grejer.
Ja.
Typ fillers under ögonen. Och de kanske har mer påsar under ögonen. Jag har inte påsar under ögonen. Mm. Så det är också så jävla vidrigt av mig att jag sitter och liksom uttalar mig. Men jag tycker det är helt sjukt när man går runt på Östermalm och alla människor ser ut som att de liksom stirrar ut ur sina ansikten på alla tjejer. Att det är som att de, deras ögon är så.
Ja.
Jag är här innanför, släpp ut mig typ. Jag tycker det är så fult verkligen.
Vet du att för några år sedan så hade en kompis som var flygplan och han bara, den kompisen inte från Sverige, han bara, nej men och sen så var alla kvinnor där från Sverige och kompisen bara, hur vet du det? För att alla hade gjort botox. Att det är liksom tydligt så svenskar är kända
nu. Herregud.
Ja. Men jag försöker också så otroligt mycket stå emot, men börjar få extrema rynkkomplex som liksom, ja det är hemskt.
Men alltså, jag vill säga något mer om det. Jag tycker ju kanske inte heller att det är fult, för att jag tror att det är väldigt ofta man inte vet om att folk gör botox.
Mm.
Men det som kanske får mig att vara mest anti är att jag tycker att om man börjar nu, när ska man då sluta?
Mm.
Alltså, folk som börjar när de är 30, ska de... Ja, men då ska de hålla på med det tills de dör då, eller vadå? Va? Det är inte som att man gör det en gång. Alltså det blir ju ett beroende. Ja. För alltid, ja. Gissar jag.
Ja. Flört. Det känns ändå som att du har en flörtkapacitet. Men du också är i en, vad jag gissar, monogam relation.
Ja,
vad tycker du om flörtande på, alltså saknar du det?
Nej, men vi flörtar nog lite båda två åt olika håll.
Trevligt.
Det är vi båda väldigt öppna med. Att det är liksom, det ska man göra. Och jag, ja, 100%. Men sen, jag har aldrig varit orolig att Johan skulle liksom flirta för mycket med någon. Men jag tycker det känns väldigt mysigt, tanken på att han liksom har känna den elektriciteten. Liksom. Men det kanske är för att jag själv älskar att känna det. Typ jag var i en klädaffär och så var det en kille som var så...
Jag ska du ha en påse? Eller du kan få en liten påse? Eller du kan få en stor påse? Eller, du är fin tröja förresten.
Och typ... Jag blev så, märkte du mina knän började skaka. Typ jag bara, herregud, han flörtar med mig. Och att vi båda blev så jävla nervösa. Och att jag gick ut därifrån och var så... sen har jag ju inte liksom någonsin gått tillbaka till den klädaffären. För att jag inte haft
något... inte heller som det bästa flörtet.
Nej, skaka, men det var bara så jävla mysigt att känna. Att, det blev,
bekräftelse,
att, ja, att den där situationen uppstod och får uppstå.
Mm.
Och min kille vet om det där. Liksom. Mm. Men det betyder inte att jag behöver gå dit och liksom söka mig, eller liksom vilja ha mer av det.
Nej.
Utan bara ibland som ett litet elixir.
Ja, underbart. Underbart. Hur är det med ätstörningarna nu då?
Bra.
Är det så?
Ja, verkligen.
Okej. Okay. Härligt.
Jag gick i behandling 2017.
Jo, jag vet, men du refererar ändå till i somras.
Jaha, nej men jag kan fortfarande tycka att det är jobbigt att kröka en vecka i sträck med hänsyn till det. Men det är ingen aktiv ätstörning, det är inte.
Men du äter vad du vill typ, alltså i rimlig mängd. Men inte
ja.
McDonalds jag går.
Nej men det gör jag verkligen, handen på hjärtat, det gör jag verkligen.
Mm.
Och mycket tack vare att jag blev tillsammans med en person för 5 år sedan som vände... olivoljeflaskan upp och ner i grytan. Så, gong. Och allt blev godare.
Ja.
Så han har verkligen fått mig att älska mat igen.
Fint.
Så att verkligen, jag känner mig fri från det.
Ja. Mm. Okej, jag har ju för många frågor. Jag måste skippa några för att tiden bara går och går och går. Jo, den här undrar jag. Vad mörkar du för dina följare och läsare på grund av, inte för att det är privat, utan för att du får kommentarer, till exempel PK-kommentarer och sådana saker? Flyg, kött.
Mm. Nej, flyg mörkar jag inte.
Nej.
För att jag reser inte tillräckligt ofta för att mörka det. Fast jag är mycket mer stolt när jag har tagit tåget. Så då, det är snarare som att jag lyfter upp tåget.
Mm,
men jag ska inte säga att jag mörkar någonting. Så. Men kött mörkar jag inte. Det gjorde jag nog i början när jag gick över från att ha varit... Först var jag vegan, det var också då när jag var sjuk.
Ja.
Vegetarian. Sen träffade jag Johan och började äta kött. Och då i början så mörkade jag att jag åt kött. För att det var ju väldigt jobbigt för folk.
Mm.
Så det fattar jag. Alltså, jag hade väldigt många liksom, veganer med mig. Det var liksom ett starkt community.
Just det,
typ.
Det är klart.
Så jag tror att det var ett svek för många.
Mm.
Och jag... Det är bara av egoistiska skäl som jag äter kött nu. Mm. Vad mörkar jag?
Kanske om du tränar. Jag tänker också en sån grej som tänker det här kan trigga folk.
Nej.
Bla, bla. Nej.
Jag skriver ganska ofta om att jag springer.
Mm.
Nej. Ja, tråkiga svar.
Ja, alltså, vi går vidare, ja. Flora.
Bra, tack. Tack för det.
Yes. Nu var det just tag sedan, så du kanske har kommit över här. Men i Ångestpodden så sa du att du är lite paranoid. Alltså, och så här, att man tänker så mycket på vad folk tänker om en. Och jag relaterar så sjukt mycket till det där. När jag hade allvarlig så liksom, det var inte alls bra. Och nej, snarare så här. Efteråt så har det blivit ännu värre. Kanske för att jag inte känner mig lika trygg i min plats längre. Mm. Nåväl, vilka är folket för dig? Jag kan ge ett exempel. Jag var praktikant hos Alex och Kalle Schulman på 1000 apor när det fanns för sig 15 år sedan. Och alltså i år tänkte jag hela tiden, vad skulle Alex och Kalle tycka om det här?
Är sant?
Ah, år!
Folket, men för mig inte det folket. För mig, det är ju auktoriteter.
Ja, ja men precis. Men vilken är din jury då?
Aha, om för folket för mig är liksom den stora massan.
Absolut.
Jag fattar, förlåt. Ordmärkande.
Verkligen. Besserweiser.
Verkligen. Juryn.
Mm.
Ja, men det är väl författare som inte någonsin skulle ta i reklam med tångt.
Ah, okay.
Nej, men det är orimligt! Fattar du inte det? Tack och adjö!
Det skulle jag säga. Är juryn. Ja, men jag kan nog ha liksom... Ja, det, jag återkommer till det hela tiden. Det är det här med att jag gör reklam som liksom... är problemet.
Okej. Okay. Mm. Okej, okay. Nu kommer den här frågan då som jag fan får lite puls att ställa. Och det är liksom, du behöver inte vara så nervös.
Oh my god, du har ställt så jobbiga frågor och det här ska bli jobbigare.
Men lite bakgrund till det här. Som sagt, jag började liksom som 19-åring hos Alex och Kalle Schulman. Och där hade jag en blogg och varje gång man öppnade datorn, alltså det var sånt fruktansvärt kommentarsfält. Det var liksom som att få skäll varje dag. Och jag tror att det här påverkat mig så sjukt mycket. Att jag liksom tror att jag ska få skäll hela tiden. Liksom gör pinsamma saker. Att jag har dålig status. Att jag är töntig liksom så. Även om jag själv liksom ganska nöjd med mitt liv ofta. Och så har det också spets på lite av att jag hade alla våra ligg tillsammans med en kompis. Och sen så nu jobbar jag på egen hand. Det var så skönt att ha någon liksom vara tillsammans med. Så att jag märker att mitt självförtroende i det där vajar ganska mycket. Nu kommer frågan. Och jag till och med, jag tycker att det är en lite socialt inkompetent fråga. Men varför delar inte du, men det låter så arg, varför delade inte du när jag lade upp att du skulle komma hit och folk skulle ställa frågor till dig? För min första tanke blir så här: det är för att jag är töntig och har dålig status.
Gud vilken bra, gud vad intressant att du frågade.
Och jag frågade till och med Ångestpodden, jag bara, vågar jag fråga det här? De bara, ja, kör.
Jättebra fråga.
Ah, tack.
Därför att jag tänker att det är roligare om frågorna kommer från dina följare än om de kommer från mina. För då har de liksom, det sker någonting i den. Det blir inte lika direkt. Men om du frågar dina följare så kommer det vara några som bara, ah, men gud, nu finns det möjlighet för mig att ställa någon fråga. Så jag tror att det blir någonting med att det är inte för att inte vara bjussig. Och jag menar, jag sitter ju här så det är inte för att du är töntig.
Nej, jag var ju bjuden på din fest. Jag tänkte också att...
Ja.
Alltså jag hade inte, om jag verkligen trodde att det var för att du inte ville associeras med mig, då hade jag undvikit att ställa den helt och hållet. Men jag hade tänkt att det var för liten chans att det var det som var svaret.
Det är också en period just nu, för jag släppte bok för 2 veckor sedan. Och det är ganska mycket press. Alltså inte press på mina axlar, utan... jag har gjort en del intervjuer och grejer. Och jag är i en period när jag typ inte vill dela så mycket. Jag vill liksom att... För jag har en så stor plattform och jag gillar tanken på att när jag är med någonstans så är det inte för att jag har skickat alla mina följare dit.
Uh-huh.
Det är klart, jag kommer dela den här podden. Men typ om jag blev intervjuad i en tidning och så taggade de mig. Nu finns den här intervjun uppe och då är jag så här, ska jag dela den? Ja, fast det är ju roligare om folk som inte känner till mig läser den. Alltså jag vet inte, det är någon tanke som jag inte
det
har.
Det ena utesluter ju inte det andra.
Nej, och sen är jag rädd för att folk ska bli trötta på mig. Att det är så, jag. Här är en till grej som jag är med i. Och sen är jag med i den här intervjun. Men så att det är väl en kombination av de två. Och jag håller med om att det där, det är lite weird egentligen. Men jag gillar bara tanken på att det inte alltid kommer från mig, typ.
Och jag vill understryka att jag är liksom inte arg eller kränkt på det sättet. Och jag ställer verkligen utifrån det perspektivet att man liksom, ja men som sagt, jag är ju uppenbarligen en del av den här på vissa sätt liksom ängsligheten som finns. Och då just eftersom att jag själv kan inbilla mig, nu fick inte jag vara med, det är för att jag är för töntig.
Men så här, skulle du, alltså repostar du allt som du blir taggad i?
Nej, det gör jag inte. Men kanske frågor skulle jag nog göra.
Aha, det är kanske en kod som jag inte känner till då.
Nej, men jag tror också
för jag vet ju att du har jättemycket följare. Så jag tänker så, ja men det händer ju på hennes plattform.
Ja, men jag tycker nog inte att jag har så mycket följare. Och det är liksom, det är lugnt.
Men du, För jag tycker inte heller det är nice att reposta för mycket. För Nej. Det är så jävla tråkigt att bara titta på repost.
Ja, ja, det håller
alltså, det ser bara skränigt ut. Ja. Jag försöker liksom hålla någon sån.
Ja. Ja, men bra. Och vi kommer kunna prata med varandra efter att jag ställt den här frågan, eller hur? Det är liksom inte dålig stämning för evigt nu.
Vet du, det är inte ett dugg dålig stämning.
Det var bra.
Jag tycker det var en jätterolig fråga.
Ja, tack. Då är det dags för Flora Wiström-quizet.
Va?
Jajamän, ett litet miniquiz som varierar i hur bra det är, eftersom att jag har olika gäster och skräddarsyr det här för varje gäst.
Åh jävlar, vad sjukt.
Ja, det är tre låtar som har med ditt liv att göra, mer eller mindre direkt. Du kommer förstå vad de har med dig att göra när jag ställer följdfrågan.
Okej.
Och nu har jag min killes dator.
Måste jag också veta namn och artist och sådär?
Ja. Men... ett poäng för namn, ett poäng för artist.
Fan för dig, det är det sämsta.
Okej, vi börjar med den här enkla.
Jackson 5?
Jajamän.
Vad heter den då? Vad fan heter den?
Titeln har
ABC.
ABC heter den, och vad har det med dig att göra? Jo, bokstäver, det har man för att kunna skriva, och det är någonting som du, Flora, gör. Jag gissar att du inte använder dig av pergament och fjäderpenna utan av dator. Och då undrar jag, vilka tangenter kommer på mittenraden av en dator? Du måste klara 4 för att få poäng. Klarar du fler än 6 så får du 2 poäng.
Oh my god. Hur många får jag säga?
Hur många du vill.
Alltså, kan det vara LMN?
Alltså, ni tänkte att du skulle ta dem i ordning.
Jaha, måste jag säga dem i ordning?
Ja, men visst, köp det.
Okej, men vänta, jag vill ju säga FHSJK, men det är nog inte mittenraden.
Vänta, okej, säg bara de som är på mittenraden, men inte i ordning då. Och jag kan säga så här, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 totalt.
Jag tror att det är LM, L och M och N. Alltså, vi vet att de inte kommer i ordning, men jag tror att alla de ligger där.
Du rabblar ju bara alfabetet. Nej, då, och i mitten av alfabetet rabblar du.
Kom, O.
Nej, inte. Eller med O, P, Q, R, S, T, U. Alltså, du säger på riktigt alfabetet.
S, T.
Nej, du har sagt S och L som är rätt. De andra är utanför.
A.
Jajamän. Att du inte börjar där.
N och D.
Nej, jag sa ju nyss att N inte var där. Okej, nu säger jag. Du får inga poäng. A, S, D, F, G, H, J, K, L, Ö, Ä. Men du börjar säga M, N, O, P, Q. Ja, men det var väldigt kul. Tack för den. Nästa låt.
Usch, jag känner mig så förnedrad att du gör det här mot mig. Det här är verkligen, alltså, jag får sån svett. Det här är det värsta jag vet. Och i,
men det är inte
pom.
Det som gör en bra skrivent. Att man kan vara sitter. Vad är det för låta? Känner du igen?
Ja.
Ja.
Alltså, jag är så förnedrad. Jag är inte arg för den där frågan du ställde.
Nej,
mig.
Det är quizet.
För det här. Jag känner mig så jävla genomlyst.
Du tävlar bara mot dig själv.
Men jag vet väl inte vad den här låten heter?
Nej. Den har ju ett speciellt namn.
Men jag kommer inte ihåg den.
Okej, det här är Cannelloni Macaroni med Lasse Holm. Och ja, du har ju ett populärt blogginläggsämne som är maten vi lagar. Mm. Det är nästan så att ditt mellannamn skulle kunna vara melanzana eller parmigiana. Eftersom att det är någonting som jag... Och googlar man det så kommer ju Flora upp.
Wow.
För de som inte vet är det alltså ett recept på en maträtt som Flora älskar och som är jättegod.
Det är som en aubergine lasagne typ. Fast
exakt.
Utan...
Och nu kommer en dum fråga, men den är lite logisk. Jag frågade ChatGPT om att skriva en kul fråga om det här, och jag tyckte den lyckades helt okej. Om melanzana alla parmigiana skulle vara en musikgenre, vilken genre skulle det vara och varför? Och tänk, alltså, nu, vi kan diskutera det tillsammans, för det är lite logiskt.
Alltså, jag skulle säga att det bästa med melanzana alla parmigiana är ju att den är väldigt så hearty, comfy, comfort food, mysig... mjuk, alltså jag skulle säga en alltså lugna favoriter, alltså, kärleksballad.
Ja, jag kan verkligen hålla med dig, så du kan få poäng bara för att du är rädd för dig nu. Men om melanzana skulle vara en musikgenre, skulle det vara en klassisk symfoni. Precis som en symfoni består av olika lager av instrument som samspelar harmoniskt, består melanzana av olika lager av aubergine, tomatsås och ost som smäller samman till en utsökt harmoni av smaker.
Det var väldigt fint.
Ja, det tycker jag faktiskt var tillräckligt fint för att fuska på det här quizet för mig själv, så att jag tog med den.
Jätte. jättebra.
Ja, okej, då har du alltså 3 poäng av 6 möjliga. Men ta det lugnt. Snittpoängen på den här quizet är 4-5 för de flesta. Mm. Sista låten är Flora Wiström-quizet. Känner du igen?
Inte än. Nej, jag har väl aldrig lyssnat på musik då.
Är du tävlingsinriktad?
Ja, sådär.
Bara bra i podd, bra på innehåll.
Vänta, tyst. Är det Harry Styles?
Nej.
Men jag vet, det är Justin Bieber. Jag
Nej, det är Erik Hassle. Han har låt som var ganska populär för typ 10 år sedan.
Jag ska svettas så mycket
nu. No Words heter den. Men återigen så är det här skillnad då från dig som är full av ord. Och jag ber om ursäkt för att det blir två saker som handlar om ditt skrivande. Men det är ju hela ditt liv.
Ja,
men ord kan användas till mycket. Och nu ska jag läsa beskrivningen av olika typer av texter. Du ska så snabbt du kan sen säga vilken typ av text jag efterfrågar. Precis som i Jeopardy måste du då säga, vad är en XX?
Okej.
Och vi har ungefär en halv minut på oss och det kommer vara 4 grejer. Klarar du 3 så blir det poäng.
Okej. Mm.
Klara, färdiga, gå. En XX ska ha 5 rader och rimschemat A, A, B, B, A. Första raden kan sluta med ett geografiskt namn och innehållet bör vara ekivokt, segmatiskt och eller innehålla en oväntad knorr.
Vad är limerick?
Ja, bra. En XX är ursprungligen en japansk kortdikt eller versmått, typiskt bestående av 17 mora, rytmiskt uppdelade på 3 enheter om 5, 7 och 5 mora. Japansk.
Vad är haiku? Men ja! Jag hade ju faktiskt inte behövt säga att det var en japansk.
Nej, okej. Okej, skryt mer. En XX är ett återkommande stycke eller artikel i en tidning, tidskrift eller annan publikation där en skribent uttrycker sin egen åsikt i ett fåtal spalter som tidningsorganisationen till.
Alltså vadå, vad är krönika? Vad är ett kommentar?
Vad är ett kommentarsfält? Nej, kolumn. Men krönika är typ samma sak.
Men du sa att det var fåtal, så att jag fattar. Jag fattar. Jag har aldrig skrivit en kolumn faktiskt.
Nej, men du får ändå poäng här för att det var lite svåra regler.
Nej, men du håller inte på med det där.
Nej, men du också började prata så att tiden han går ut.
Jaha.
Alltså du sa såhär, jag kan faktiskt vara en haiku är.
Ja, det var lite hetsigt måste jag säga. För det var mycket fokus på att höra vad du sa faktiskt.
Ja, det är det jag menar. Min mamma skäller på mig för att jag pratar så otydligt.
Jag kanske är en jättedålig förlorare. Nej, men vet du, det är jättejobbigt att göra quiz. Jag gillar inte alls.
Gillar inte alls.
Apropå hur man är på fest. Gillar inte quiz på fest.
Nej,
för jag är aldrig bra på det. För jag blir jättestressad bara.
Okay.
Jag kanske bara inte är så smart. Men det är en känsla av... det var jättejobbigt.
Ja, det var jättejobbigt. I övrigt då, är det något som varit kul?
Ja, allt annat var helt underbart. Allt annat var helt underbart. Du kunde inte veta det här om mig, att jag inte klarar av quiz. Men,
nej, men
det var jättebra.
Det är ju ungefär 50-50 med det man tycker att det är bra eller anus.
Nej, men grejen är att det är en grej om man gör det i en grupp. Och det inte blir en podd av det.
Det är det. Men du får komma ihåg också att det här är liksom det är inte... Jag tycker inte man ska ta det på så stort allvar helt enkelt.
Nej,
det är det
jag försöker. Det är jättebra.
Flora, nu är det slut för idag.
Gud vad
Gud vad härligt. Vad bra, äntligen får jag gå härifrån.
Nej, men härligt, det var jättekul att komma hit.
Ja, tack.
Det var jättekul att komma.
Jag tycker också det var väldigt.
Jag är lite omskakad efter alla dessa frågor.
Ja.
Det var väldigt kul.
Ja, vad bra. Det är ändå, det glädjer mig väldigt mycket och jag är jätteglad att du kom hit och fan, vilket trevligt leende. Om man blir glad av att se dig. Vem förresten tycker du att jag ska ha hit? Och har du någon fråga till den?
Fanny Svärd,
ja just det. Henne har jag träffat.
Ja, hon är underbar som person och underbar i ljud.
Ja, har du någon fråga till henne?
Fråga henne vad hon gör för att våga typ komma själv på grejer. Alltså jag har märkt att hon vågar komma själv på saker.
Okej.
Och jag har inte lagt märke till det som att det skulle vara något weird med det, utan snarare att det känns så modigt och kul. Alltså det känns som att hon kanske väntar på en kompis som kommer lite senare, men hon går ändå in. Hon står inte utanför.
Och kollar
fattar
mobilen.
Du?
Ja, just det.
Hur har hon kommit hit?
Hur har hon kommit hit? Yes. Thank you very much.
Hejdå.
Tack.
Hejdå.
Tusen tack för idag, kära ni. Jag heter Amanda Koldén, podden klipps av Gustav Åström och vi hörs nästa vecka igen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.